Här kan du avnjuta Värmland Operas programblad till läderlappen i ljudform. Er ciceron heter Björn Edvard.
Välkommen till läderlappen. I detta levande programblad får du höra om handlingen, träffa operachefen, dirigenterna och höra alla solisterna presentera sig och sina rollkaraktärer.
Hej, jag heter Olle-Viggo Bång och är operaorkesterchef här på Värmland Opera. Den operetsen kretsar ju om ett bal i andra akten där mycket handlar om det som ofta är i operetten, att det är missuppfattad identitet, man klär ut sig, man missförstår varandra, och det har alla de här klassiska ingredienserna som ibland kan bli på gränsen till pinsamma men som finns i referensboken för komedien. Vi har försökt att göra det med glimten i ögat denna gången, även om vi inte tar utgångspunkt i de tre klassiska sakerna som finns i operetten, nämligen champagnen, frackene och flärden. Så har vi lagt i en annan handling för att se om vi kan lösa problemet med den tidsbundna handlingen. Och det har ju varit vårt utgångspunkt, men att det ska bli en trevlig kväll.
Det är tredje gången föreställningen sätts upp på samma scen. De förra gångerna var 86 och 95. Nu är det alltså dags igen. Valet är fallet på det engelska produktionsteamet, regissör Sam Brown och scenograf Anne-Marie Woods. 2011 blev de det första regi-scenografiparet som vann båda internationella tävlingarna för unga lovande produktionsteam. De vann både The Ring Award i Graz och The European Opera Directing Prize. I Graz var Värmland Operans chef Olle-Viggo Bang en av jurymedlemmarna, och det var första gången som han såg Sam Browns första akt av operetten Läderlappen. Då hade också Anne-Marie Woods gjort både scenografi och kostym, och nu, 7 år senare, har de fått återvända till stycket och tillsammans även utvecklat akt 2 och 3. I deras tolkning förflyttar vi oss till Wien 1945 när andra världskriget precis avslutats. Den österrikiska huvudstaden har blivit uppdelad i 4 delar mellan segermakterna, en fransk, en engelsk, en amerikansk och en sovjetisk del. Därför har flera av de kända karaktärerna i föreställningen fått nya nationaliteter. Scenografin och kostymerna för tankarna till seriernas värld. Seriernas förhöjning och förstärkning passar väl in på Läderlappens drastiska och dråpliga karaktärer.
Ja, hej allihopa, jag heter Anders Larsson och jag spelar rollen som Falke i Läderlappen. Och Falke är väl, om man kan säga, motorn i föreställningen, för det är han som i ett tidigare skede före pjäsen alltså har blivit förmjukad av Eisenstein. Och nu har han ju kommit på att han ska hämnas, och det är egentligen det Läderlappen handlar om. Och han ställer ju till en massa förvecklingar. Ja, han är väl en ganska... egentligen en väldigt trevlig typ. Kanske till skillnad mot Eisenstein som kanske är lite hetlevrad och galen i fruntimmer, så är ju Falke ganska ordentlig och läkare. Och, i den här föreställningen skruvar vi till det lite extra. Det får ni se när ni kommer.
Jag heter Ann-Louise Löglund och kommer ifrån Ånge. Mellan Östersund och Sundsvall ligger det. Jag gör Rosalinda som är gift med Eisenstein. Och vi har precis fått ett barn. Och hon känner sig väl inte riktigt uppvaktad och uppmärksammad av sin kära make. Så hon är ett lätt byte för en ung amerikansk soldat som kommer med gåvor som hon inte har sett på många år. Nylonstrumpor och cigaretter. Och andra saker.
Jag heter Viktor Sundqvist och jag spelar Alfred i Läderlappen. Och denna Alfred är en älskare till Rosalinda. Och jag är väl med i spelet på så sätt att jag ställer till det lite grann på grund av min vilja att närma sig Rosalinda. Och hon är ju inte helt ensam, så då uppstår lite intriger där. Föreställningen är väldigt spännande att utföra, för det går väldigt fort. Det är snabba kast, komik som ska smälla i dörrarna. Och
Ja, hejsan, mitt namn är Anton Ljungqvist och jag gör Gabriel Eisenstein i denna föreställning. Och Gabriel Eisenstein är en herre som har ett lite väl, vad ska man säga, eldigt temperament. Han har nämligen slått någon, man vet inte riktigt vem han har slagit. En tjänsteman har han slagit i huvudet med ett paraply, så han ska in i finkan ikväll. Men blir då bortlurad på fest istället med av sin kära vän Julius Falke.
Det var en gång en läkare och tillika fladdermus som i fyllan och villan gruvigt förnedrades av sin vän Fjärilen. Hans läderlappar till vingar solkades i rännstenen. Sedan kom ett fruktansvärt krig. Och nu, när det är över, är tiden inne för fladdermusens hämnd. Akt 1. Vi befinner oss i Wien 1945. Andra världskriget har precis slutat och vi får titta in i genomskärningen av ett hyreshus som fått flera blessyrer under kriget och uppenbarligen sett bättre dagar. De olika rummen i rad i flera våningar för med sin oregelbundenhet tankarna till en seriestripp. Detta förstärks av de mönstrade tapeterna, de grälla färgerna och att det knappt finns en enda rät vinkel på varken väggar eller golv. Hela operetten börjar med att Alfred, som är en amerikansk ockupationssoldat, uppvaktar Rosalinda Eisenstein i hennes lägenhet. Han kommer med kärlek, korvar och annat åtråvärt från svarta börsen. Samtidigt får Adele, Eisensteins barnflicka, ett brev från sin syster. De är bjudna på en fest på sovjetiska ambassaden ikväll. Om hon bara kunde få ledigt. Men Rosalinda vägrar. Trots att Adele gråter och skriker att de måste besöka sin mycket sjuka faster. Gabriel Eisenstein, Rosalindas man, kommer hem med sällskap av sin advokat, doktor Blind. Eisenstein har överklagat en dom på 5 dagars fängelse. Men advokaten har lyckats öka straffet till 8 dagar. Nu måste han omedelbart inställa sig hos Frank som har ett litet häkte i husets källare. Under kriget var Frank Sturmbannführer och nazistisk kvartersövervakare. Men nu har han raskt blivit fastighetsskötare och har kvar några av sina gamla uppgifter. Gabriel Eisenstein är så upprörd över sitt förlängda straff att han får känningar i hjärtat. Rosalinda tillkallar läkaren Falke, Eisensteins vän. Det visar sig att makarna Eisenstein under kriget flyttat in i Falkes lägenhet. Och eftersom han är jude har de hållit honom gömd under golvet. Därför kallar sig Falke den sista juden i Wien. Och av någon outgrundlig anledning får han fortfarande bo kvar under golvet. Han lockar Eisenstein till en fest hos den sovjetiske kommandanten Orlovsky. Och menar att det räcker om Eisenstein inställer sig i häktet nästa morgon. Så medan Rosalinda tror att han går till Franks arrest följer han med på Orlovskis maskeradfest. Innan de går hinner Falke ge Rosalinda ett mystiskt brev. Nu när hennes man åkte in i finkan inser Rosalinda att hon inte kan motstå Alfreds frestelser. Framförallt inte hans korvar. Så hon ger den tidigare så förkrossade Adele ledigt. Hurra! Nu kan även barnflickan gå på festen. När Alfred kommer till Rosalinda tar han genast på sig Eisensteins morgonrock. Fastighetsskötare Frank kommer för att hämta Eisenstein till fängelset. För att undvika skandal får Alfred lov att spela Rosalindas make. Och följaktligen blir det Alfred som Frank sätter i arresten i källaren istället för Gabriel. Efter paus är det dags för andra aktens stora fest hos Orlovsky.
Ja, men jag heter då Rickard Hamrin och jag spelar rollen som prins Orlovsky i den här uppsättningen av Deadlappen. Orlovsky är en kommandant i den sovjetiska armén som har varit ute i krig och lever nu sitt liv i Wien. Som är någon ganska uttråkad person som tar till olika knep för att förhöja sin tillvaro, och då har han den här stora festen bland annat. En väldigt temperamentsfull och ganska humörsvängig man som kan ta till drastiska åtgärder för att komma åt det han vill, så att säga.
Jag heter Peter Keilinger. Jag sjunger Frank i Läderlappen här på Värmlandsoperan nu. Och Frank är en fastighetsskötare i den här produktionen. Annars så tilltalar man honom som fängelsedirektör. Han har ju då efter krigsslutet här så har han denazifierats. Det vill säga han har liksom bytt sida till den vinnande sidan. Och det är ju inte så ovanligt. Det var ju ofta så efter krigsslut så där att man inte visste riktigt vad man skulle ta sig till. Om man tänker sig Läderlappen utspelas ju den också i viss mån i en slags societetsmiljö. Och då får man väl säga att Frank tillhör en annan samhällsklass, den lägre. Precis som Ida och Adele i den här pjäsen.
Jag heter Anna-Maria Krave och jag gör rollen som Adele, barnflickan till Rosalinda och Eisenstein. Adele är med ifrån första akten och i andra akten sen så kallar hon sig för Fanny och Per, där hon försöker vara en amerikansk filmstjärna, och sen i tredje akten är hon tillbaka som Adele igen.
Hej, jag heter Cecilia Nerfon Torgersen och min karaktär som jag spelar i Läderlappen, hon heter Ida. Hon är en ung, energisk, glad kvinna. Optimistisk också sådan. Hon jobbar nu som påkläderska på operabaletten, men drömmer att själv få stå där på scenen bland de andra ballerinerna och dansa. Och hon har en syster som heter Adele. Och hon har fått med sig då Adele på den här stora festen som ryska officeren Orlovsky har satt igång. I akt 2 så får vi se Adele och Ida då härja på den här festen, där de båda försöker antingen skaffa sig en ung officer eller kanske en rik man, eller allra helst någon som håller på med kultur på något vis, som kan ta dem till Adele och in i filmbranschen, och för Idas del ge henne en möjlighet att få stå på scen och dansa. De tycker ju själva att de lyckas, eller de tror ju själva att de har lyckats där ett tag. Men ni får se i tredje akten hur det går.
Akt 2. Sovjetiska ambassaden har dukat upp till fest. Det är Orlovskys maskerad. Här finns mat och dryck som ingen i Wien sett sedan kriget bröt ut. Den ena mer fantastiska kostymen efter den andra dyker upp. Men mest ögonfallande är nog Falke, som likt Batman är utklädd till fladdermus, och hans vän Eisenstein som har en fjärilskostym. För den humörsvängande Orlovsky, som kräver att bli road, presenterar Falke ett antal gäster som egentligen inte är där. Det är bland annat den amerikanska filmstjärnan Fanny O'Pair som visar sig vara barnflickan Adele. Och den engelska ballerinan Victoria Windsor-Vallet, vilken egentligen är Adels syster Ida, som till vardags är påklädare vid balletten. Falke presenterar också den franske aristokraten Marquis de Renard. Det är Eisenstein i sin fjärilsdräkt. och den franska kulturattachén Chevalier Gendarme, som i själva verket är fastighetsskötare Frank. Alla är mer eller mindre maskerade, men Eisenstein tycker ändå att den amerikanska filmstjärnan är väldigt lik hans barnflicka. Festen kröns med ett framträdande av den ungerska sopranen Hanna Hunyani, som är en väl maskerad Rosalinda. Eisenstein blir hänförd av den maskerade skönheten och försöker förföra henne med sin beprövade kvinnofälla, ett stiligt fickur. Hanna Hunyani lyckas lura av honom klockan, och innan Eisenstein hinner få tag i uret kräver den nu uttråkade Orlovski att det måste drickas mer. Han vill att champagnen som han, befriat från den franska sektorn ska flöda. Klockan slår och Eisenstein inser att han genast måste inställa sig hos Frank i fängelset. Men alla andra festar glatt vidare. Och medan festen pågår tills det börjar ljusna, börjar det bli dags för akt 3. I aktbytet, som denna gång inte innebär paus, står Orlovski för underhållningen.
Jag heter Christer Nerfont och jobbar som musikalartist här på Värmland Opera. Och i denna uppsättningen av Läderlappen, operetten Läderlappen, har jag fått den stora äran att göra en renodlad talroll för första gången i mitt liv. Jag spelar karaktären Frosch, och han är ett biträde till fastighetsskötare Frank. De håller till nere i källaren, där Frank har sitt kontor och Frosch har fått sitt lilla rum. Frosch anser väl kanske att han borde vara den som är fastighetsskötaren, för han gör allt jobb. Frank gör mycket annat, men inte så mycket av det han skulle göra. Han festar och stöter på unga kvinnor. Det är ungefär det han pysslar med. Froschs huvuddrag som karaktär är väl kanske ett lättare missnöje som han gärna vädrar. Han är en otroligt sarkastisk person och lite småbitter på sin livssituation. Men han spottar inte heller i glaset. Han gillar att festa han också.
Och då lämnar vi över till den sista sångaren i ensemblen, Jonas Duran, som spelar advokat Blind.
Eisensteins advokat som är blind. Det är väl det som är kanske det komiska inslaget av min karaktär i den här pjäsen. Jag tycker att jag gör ett jättebra jobb. Han tycker inte det. Därav vill han ge mig sparken. Men lyckas tyvärr inte med det, utan jag lyckas få honom in lite längre i finkan. Det är ganska annorlunda att spela blind på scen. Speciellt en sån här scen som är lite svår att gå på. Jag tror att de flesta människorna aldrig har... Man vet inte hur det är att vara blind. Jag har en lins som täcker in ögat, vilket innebär att jag ser ingenting på vänster sida. Vilket gör att jag krockar med folk oavbrutet bakom scen. Så det är väl det som är det intressanta i den här produktionen. Däremot är det svårt att låtsas vara blind när man ser på ett öga.
Akt 3. Nu har vi tagit oss ner till husets källare, som är fastighetsskötare Franks domäner. Frosch, den biträdande fastighetsskötaren, är den som blivit satt att bevaka fången Eisenstein, som vi ju vet är Alfred. Frank kommer tillbaka från festen ordentligt bakfull. Två kvinnor, Adele och Ida från festen, knackar på. De söker Chevalier Gendarme, kulturattachén som under festen lovat göra dem till stjärnor. Under Frosch fundersamma blickar fortsätter fastighetsskötaren att spela rollen som fransk kulturprofil. Då knackar det igen på dörren. Denna gång är det den riktiga Eisenstein som infinner sig för att sitta av sitt straff. Frank skyndar sig att sätta kvinnorna i en cell innan han släpper in Eisenstein. Och det är nu det blir förvirrat. För enligt Frank har Eisenstein redan suttit i sin cell hela natten. Advokaten Blind kommer för att hjälpa Eisenstein, det vill säga Alfred, som hela natten ropar på advokat. Den riktiga Eisenstein blir rasande på att se den inkompetente advokaten där och tar ifrån Blind hans advokatklädsel. Han går iväg för att byta om och blir advokat själv. Nu kommer Rosalinda. Hon är där för att hämta den stackars Alfred som oförskyllt fått sitta i finkan hela natten. Den amerikanske soldaten måste tillbaka till sin garnison. Eisenstein, nu klädd till advokat, kommer tillbaka och Rosalinda låtsas inte känna igen honom. Alfred däremot sätter allt sitt hopp till advokaten. Eisenstein orkar dock inte hålla masken eftersom han förgås av svartsjuka till mannen som står i hans morgonrock och avslöjar därför vem han är. Där skulle du kunna sluta, men fladdermusen har ännu inte fått sin hämnd. Men nog om handlingen. Musiken då? Det är väl egentligen på grund av Johann Strauss musik som Läderlappen har överlevt och än idag kallas operetternas operett. Låt oss höra vad de två alternerande dirigenterna har att säga om operan. Katrine Winnes och chefsdirigent Johannes Gustafsson.
Mitt namn är Katrine Winnes. Jag har kommit över gränsen från Norge hit till Värmland för att dirigera föreställningen som jag då har glädjen att dela samman med Johannes Gustafsson. Och jag syns ju att jobba med Läderlappen är en stor fest. Selve Läderlappen är ju också en stor fest. Mye av handlingen foregår jo i festlige omgivelser og med mye champagne. Og det er jo ikke bare champagne som bobler, det er jo også musikken. Her har vi noen av de mest kjente operettenumrene i hele musikkhistorien. Og det er det vi får glede av å dele med publikum, sammen med den fantastiske overtyren som vi kanskje som dirigenter har gjort på mange nyårskonserter, men hvor det er ekstra, ekstra gjevt å gjøre det på scenen og i den scenografien med sangerne slik vi gjør det her. Så nå ser jeg frem til å snart gå på scenen og få realisere dette.
Jeg heter Johannes Gustafsson. Jeg dirigerer den her oppsetningen av Läderlappen på Värmland Opera. Det är den här Strauss-musiken är väldigt rolig att arbeta med. Den är så spänstig och frisk. Det är musik som i sin, både med sin charm och sin lätthet ändå har ett visst stråk av ironi som jag tycker om. Och det är något med den här uppsättningen också, eller inte bara uppsättningen med operetten som sådan, att den, det här med begreppet skandal och yta och sådär, och saker och ting är så perfekt hela tiden på ytan, men det är sällan det är i verkligheten. Så den här känslan av ironi som finns i den här musiken, att så, någon är överdrivet teatraliskt ledsen och sen så klarar man inte hålla det där, utan musiken får iväg åt ett väldigt humoristiskt håll, även om det som sägs är, åtminstone pretenderar till att vara allvarligt. Så det är underligt nog, även om det är vinskt och 150 år gammalt snart, så är det ganska aktuellt det där. Jag tror att i vår tid så är det där med yta än mer viktigt än vad det har varit till för att se igenom den där fasaden.
Strauss och hans Läderlapp. I början av 1870-talet står Johann Strauss på höjdpunkten av sin karriär. Hans valser, polkor och galopper spelas inte bara i Wien utan i hela världen. En gång i tiden hade hans far, Johann Strauss den äldre, haft andra tankar. Fadern var en framgångsrik musiker och tonsättare som skrev bland annat den kända Radetzky-marschen. När han upptäckte sonens musikaliska begåvning förutsatte han sig att banka musiken ur pojken. Johann den yngre skulle bli bankman istället, tyckte han. Men så blev det inte, och nu ackompanjerar han de kejserliga hovbalerna. Under denna tid firar Jacques Offenbach triumfer med sina satiriska och smarta operetter i Paris. Direktören vid Teater André Wien föreslår därför att Strauss ska skriva musikdramatik. Den då drygt 40-årige tonsättaren hade aldrig tänkt på det. Ord är ord, brukade han säga, och serveras bäst utan sås. Men han gör ett försök. Indigo och de 40 rövarna blir en flopp. Och den vinska folkhumorn säger att det verkar som det är de 40 rövarna som skrivit librettot. Därför vänder sig teaterdirektionen till Paris. Där spelas en pjäs med stor framgång, La Réveillon. Den hade vissa sexuella undertoner som skulle kunna få problem med den katolskt influerade österrikiska censuren. Men med viss omarbetning fick operetten sin premiär den 5 april 1874 på Teater André Wien. Här spelades en repertoar som skilde sig från de historiska tragedier som framfördes på den kejserliga operan. I Läderlappen fick det växande borgerskapet, eller medelklassen som vi skulle kalla det, se något som utspelade sig här och nu och handlade om dem. Och sedan dess har Läderlappen blivit Johann Strauss mest omtyckta operett och ständigt befunnit sig på repertoaren.